Hej, välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack tillsammans med Nymans ur 1851. Idag har vi kommit fram till avsnitt 10. Vi ska... Det blir lite komplicerat avsnitt idag, Fedde.
Ja, komplicerat.
Det var lite Göteborgsputslustig. Ja, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om...
komplikationer.
Yes. Komplikationer. När man, jag tänker lite grann så här, när man pratar om klockor så pratar man ju ofta om komplikationer. Och komplikation, det låter ju lite så högtravande kanske.
Complications.
Men egentligen så är ju en komplikation på klockan är ju en specifik funktion.
Precis.
Bara säger jag. Det kan ju vara extremt avancerade funktioner, men det är ju egentligen en funktion.
Nej, men precis. En komplikation är ju... en funktion i en mekanisk klocka som syftar till något annat än att visa just tiden. Mm. Så den enklaste komplikationen kanske är en datum. Mm. Rolex Datejust till exempel.
En simpel klocka.
Ja, inte en simpel klocka, men en ganska enkel och, ja, och fantastiskt bra komplikation.
Verkligen. Måste verkligen. Man säga. Det är alltid bra att veta vilken dag i månaden det är.
Ja, precis. Säga.
Men då är frågan så här, tycker du att komplikation måste vara kopplad till själva den mekaniska delen av klockans verk? Så? Eller kan till exempel en tachymeterskala, är det en komplikation eller är det bara en cool ring runt ur tavlan?
Nej, jag tycker inte man kan definiera en tachymeterskala som en komplikation. Utan komplikationen är i så fall kronografen som finns när du då har en tachymeterskala. Det är förutsättningen för att du ska kunna använda en tachymeterskala.
Fair point. Är det det? Kan man inte ha en tachymeterskala och bara en vanlig sekundvisare? Man får göra det lite mer manuellt och lite fristigt.
Ja, men alltså rent så. Teoretiskt sett så funkar det, men det förlorar lite sin point därför att alltså syftet med tachymeterskala är att kunna bestämma en medelhastighet, du ska upp med ett sträcka, du ska aktivera kronografen och du ska kunna stoppa den och göra det manuellt genom att hålla koll. Nu pip 12 och sen ska du hålla koll på. Det blir svårt. För alla som inte vet vad en tachymeterskala är, så är det en skala man kan hitta på en del kronografer som används för att bestämma en medelhastighet. Den är numrerad från 0 till 360. Nej, nu säger jag fel.
Jag säger ingenting.
Nej, den är numrerad från 0 och uppåt i alla fall. Och sen så måste du ha en uppmätt sträcka på 1000 meter, en kilometer. Och sen, låt säga att det är en bil som börjar den här kilometern, då aktiverar du kronografen. Mm. Och när den har fullgjort den här kilometern, och så stannar du då kronografsekundvisaren, och då kan du då utläsa på den här tachymeterskalan vilken snitthastighet den här då bilen haft. Men komplikationen i det här fallet
jag
är
gör
ju kronografen.
Förlåt? Då brukar det ofta vara, det brukar stanna på ett.
Ja, precis.
Men då är det en mile eller är det en kilometer i timmen?
Det är en kilometer i timmen. Oftast är det finns miles. Det. Och det finns ju andra funktioner också. Det finns ju här pulsometer och det finns telemeter som används för att bestämma avstånd. Till exempel kopplat till artilleri och ljud. Jag tror att vi diskuterade något tidigare avsnitt.
Ja, men jag måste bryta in här, för jag tycker telemeterskala, det låter sjukt coolt.
Ja.
Finns det någon modern klocka som har telemeterskala?
Absolut. Du har Tag Heuer Carrera Kaliber 18. Du har en telemeterskala. Mm. Har sitt ursprung i just liksom artilleri och kunna bestämma avstånd till målträff och så vidare. Mm. Så det finns det, absolut. Det finns det där. Men om man ska prata om komplikationer, så för att kunna klargöra det lite grann och kanske reda ut begreppen lite grann, så kan man, det finns ju olika typer av komplikationer. Alltså vi pratar timing complication, alltså measurement. Alltså där vi mäter tid och då inte själva vad klockan är, utan en kronograf. Till exempel som vi pratat om. Det finns ju också olika typer av kronograf, flyback, rattrapant, och vi ska gå lite in på det. Men det är liksom en familj komplikationer, time measurement. Sen har vi astronomiska komplikationer som är kopplade till vårt kalendersystem.
Mm. För jag skjuter från höften nu, men det känns som att det här vi kommer prata om månfas.
Exakt, där kommer vi prata om månfas. Men även en vanlig kalender som vi inledde med. Ja. Det är ju en astronomisk komplikationer. Vi kan väl, vi har ju annual kalender, perpetual kalender, equation of time och olika typer. Men de är ju kopplade till olika, ofta solens rörelse, men även månen då, om det är självklart månen för oss, och jordens rörelse kring solen och hur vi definierar år och dygn och timme och så vidare.
Mm.
Sen har vi striking complications, kopplat till ljud. En fin jäger memo box till exempel, larmklocka. Men så kanske du har den coolaste komplikationen, tycker jag, minute repeater, där du hör vad klockan är. Och den har ju sitt ursprung i långt, många, många hundra år tillbaka, när man inte hade konstgjort ljus, utan man levde med solen som gick upp, och när det var mörkt så var det mörkt. Men för kunde du höra vad klockan är, ofta som en stor bordsljud.
Det var på den tiden man gick med vättarna.
Precis, precis. Så det är striking complication, kopplat till ljud. Sen har vi alltså flertidskomplikationer, liksom en GMT till exempel, dual time, multiple time zones, alltså där vill du veta vad klockan är någon annanstans än där jag befinner mig.
Gångreserv
också. Gångreserv är också en komplikation, power serve eller reserve démarche.
Tourbillon. Som det heter.
Tourbillon är också en komplikation. Det finns en del som menar att inte det är det. För att en tourbillon har ju lite så här mytomspunnen inom fine watchmaking. Vi har ju kunder som kommer till Vimansur och får säga, jag vill ha en tourbillon, eller jag vill förklara vad en tourbillon är för någonting. Och den har ju inte, till skillnad från en perpetual kalender som har ett syfte. Ja, vad är det idag och när är det skottår, och kan en perpetual kalender ta hänsyn till om det är 30-31 dagar och så vidare. Men en tourbillon gör ju inte det. Utan den har ju ingen annan funktion annat än öka precision. Mekanisk klocka.
Jag kan ju tycka lite så här, att jag tycker nog komplikationer, jag skulle vilja vidga begreppet lite. Jag skulle vilja säga att komplikationer är väl ofta när urmakare visar sin excellens inom området och gör avancerade lösningar som liksom går utöver det normala. Tourbillon, därför tycker jag att tourbillon känns som en komplikation.
Jo, men det är absolut. Ja, men jag håller med dig. Men det finns de som menar att det inte är det, i och med att den inte har ett specifikt syfte annat än att öka precisionen. Å andra sidan kan man kategorisera en tourbillon då som en precision complication. Alltså syftet är att öka precisionen i en klocka. Du har ju även så här constant force, till exempel Fossier chain transmission som Lange har i sina klockor, som också syftar till att öka precisionen, och det har att göra med att man vill jämna ut kraftmomentet i uppdragsfjärden i och med att så vidare. Så om vi nu kategoriserar en tourbillon som en komplikation, vilket jag gör, men då kan man då under epitetet precision complication, ja, alltså öka precisionen, så det kan vi säga. Sen finns det ju andra komplikationer som ultrathin, till exempel att göra ett extremt tunna urverk, är det en komplikation?
Jag vet inte, dykring, är det en komplikation?
Alltså dykringen till någonstans. Nej, precis. Det tycker jag nog inte. Jag tycker det måste finnas en connection till det mekaniska verket.
Men då kommer den naturliga följdfrågan. Nu. Det här kanske är första gången i poddens historia som vi faktiskt ska prata snusk, Fedde. Klockor med
ekivoka
klockor. Ja, precis. Det är klockor som är liksom så här, den horologiska motsvarigheten till vändbar slips med penuppa.
Ja.
Var
du snäll, det var väldigt
tydligt. Så moraliskt utmanande klockor.
Ja.
Är det komplikationer?
Ja, men det är lite samma sak som tachymeter, kronograf där, för att om du tittar på de här liksom, erotiska Sven Andersen har ju sina fantastiska och så vidare. Det är väl inte en komplikation om man tar ett sånt exempel, men däremot vet jag att Ulysse har en minute repeater. Och så har de ett älskande par.
Ja. Vi kan göra en liten, jag kan göra en liten disclaimer. Jag tycker att det är obegripligt med sådana klockor.
Tycker du?
Ja, jag tycker det. Ja. Jag är inte så förtjust i personen. Jag ser inte riktigt attraktionen i det. Om man, alltså att sitta och titta på mekaniska gubbar som liksom hoho, så.
Nej, men det är väldigt roligt. Eller inte. Jag vet inte.
Jag kan väl tänka också. Men det finns ju, det behöver inte bara vara erotiska eller moraliskt utmanande motiv. Det kan ju också vara små pippifåglar som rör sig.
Ja, det kan det vara.
Ja, det kan ju, alltså, det kan ju finnas en konstnärlig aspekt i det utan att det blir.
Men om frågar om det är en komplikation eller inte, så nej, det är det väl inte så, om det inte är så att det är kopplat till en minute repeater eller Men du, Denke, ska vi prata lite grann om specifika...
Yes. Hemskt gärna.
Va?
Ja. Hemskt gärna.
Kronograf.
Japp, simpel tidtagning, ja, säger jag. Ofta en eller två knappar, en för start, en för stopp. Ibland, ja, är det samma, precis, knapp.
Vet du vad kronograf betyder?
Nej.
Nej, det är grekiska. Krono betyder tid.
Ja.
Och graf betyder rita eller skriva. Så att jag ritar eller skriver tid. Det är ganska fin.
Någonting här säger mig att jag borde inte ha svarat nej på frågan. Vet du vad det betyder? Jag borde kunna räkna ut det. Men det kunde jag
inte. Nej, det kan man inte. Det är inte helt lätt att veta det. Men det betyder i alla fall. Ja. Det är en rätt bra beskrivning på vad en kronograf gör. Alltså en extern tidmätare. Ja. Vi har olika typer av kronografer. Nu ska vi... split second har vi.
Ja.
Det är en
förklara split second.
Split second eller rattrapant. Yes. Är en kronograf där du har förmågan att ta en mellantid. Det är två sekund, kronografsekundvisare. Oftast en som ligger på en annan och så aktiverar man den och så startar de samtidigt. Du ser inte den som ligger underliggande. Och så trycker du på en knapp, har oftast en tredje knapp uppe till klockan 10 ungefär.
Mm.
Och då stannar den undre sekundvisaren och den övre fortsätter. Och då har du en mellantid. Sen kan du då genom att trycka på knappen klockan 10, tryckknappen klockan 10 igen, så kan du svepa den till där då den sekundvisaren som har fortsatt.
Mm.
Och så fortsätter den. Så möjligheten att ta mellantid. Faktiskt om man har två bilar som racer och man vill ta varvtider och så vidare.
Men vilka tillverkar sådana som är schyssta, tycker du?
Nu görs inte den längre, men IWC hade ju en portugis, hade ju en fantastisk som kom 3714 heter den idag, med den vanliga kronografen, men de hade ju en split second variant av portugis kronografen som är...
Frågan är, kommer vi få se det på NASCAR?
Det finns säkert någon äldre gentleman som sitter där. Och jag kan lova att säga att den mannen som sitter och räknar varmtiden med den där har ett betydligt roligare än den som sitter med ett digitalt stopper, tror jag. Sen har vi flyback-kronografer också. Flyback. Mm. Där är det en vanlig kronograf, så aktiverar du. Du stoppar den och så nollställer den. En flyback är en kronograf där du inte behöver aktivera, nollställa och starta igen. Utan du kan starta den, aktivera den och så trycker du på den nedre knappen. Och så går sekundkronografvisaren upp till 60 eller 0. Och så sätter den igång i samma läge utan att behöva aktivera den. Som en klassisk kronograf, det vill säga där du måste aktivera...
Start, stopp, reset.
Exakt. Användes ursprungliga piloter, vet jag, när de skulle navigera. Så skulle de liksom kunna ta nya tider för att kunna navigera uppe i luften. Men det är väl de huvudfunktionerna. Sen finns det andra typer av kronografer också. Men det är just rattrapant och flyback. De traditionella kronografer som... Ska vi prata astronomiska komplikationer?
Ja, låt oss göra det.
Ja.
Låt oss prata om... Låt oss ta fram
komplikationer som där vi egentligen försöker, där vi tolkar himlakroppernas rörelser och hur jorden rör sig runt solen och månen rör sig runt jorden.
Ja.
Och så tolkar vi dem och så sätter vi in ett litet fint mekaniskt verk.
Mm.
Och så kan vi utläsa tid och datum och olika årstider på året.
Låt oss börja med the basics. Dag och datum.
Dag och datum. Day date.
Day dates.
Ja.
Datum finns ju på nästan alla klockor i hela världen. Datum är ju en väldigt vanlig komplikation. Dagvisning är inte heller helt ovanligt. Men det jag skulle vilja prata lite mer om, det är faktiskt annual och perpetual.
Yes. Absolut.
Vad innebär det för dem?
Först är att om man ska prata annual och perpetual kalender, så måste man prata lite om vårt kalendersystem och hur det är uppbyggt.
Ja, yes.
Nej, men det måste man ju för att förstå det. Man måste förstå det.
Du får göra det på ett villkor, det är att du börjar med att säga redan de gamla grekerna.
Nej, men redan de gamla romarna kan jag säga istället. Julius Caesar instiftade den julianska kalenderräkningen någonstans, jag tror 33 före Kristus. Nej, men om vi börjar med Caesar. Jo, julianska kalenderräkningen. Yes. Den hade vi någon gång fram till 1500-talet. Mitten där någonstans, tror jag. Och det var och för att förklara den så måste man förklara det. Vad definierar ett år? Jo, det är ju den tiden jorden tar för att göra ett varv runt solen, eller hur, tänker
jag? Ja, ja.
Ja, exakt. Och hur lång tid tar det? 365 dygn. Fast det gör det inte riktigt. Nej. Det tar 365 dygn 5 timmar, 48 minuter och 46 sekunder tar det för jorden att komma tillbaka till exakt samma position.
Precis. Precis, jag skulle precis faktiskt nämna exakt den siffran.
Ja, ja men så är det. Och saken är den då blir det en haltning mellan vår det är liksom det årstiderna eller liksom den astronomiska tideräkningen och vårt kalendersystem. Därav då skottåret var fjärde år. För då behöver ju jorden en extra dag, cirka, för att komma tillbaka till samma position. Är du med? Ja, år ett så hamnar lite efter, år två ännu mer efter, år tre ännu mer efter.
Ja.
Och år fyra så behöver den då en extra dag den 29 februari för att komma till samma position. Så, och den julianska kalenderräkningen, där var då skottåret, var fjärde år, jämnt och ständigt. Problemet blev att det blev en överkompensation.
Mm.
Så att våra årstider hamnade i fel fas gentemot vår kalenderräkning. Så, 1500-talet någon gång.
Kan man,
så hade vi en påve som hette Gregorius.
Vänta. Är det fel i årstiderna? Det låter ju så otroligt
komplicerat. Nej, årstiderna finns ju där. Men problemet är att vår kalenderräkning blir fel. Till slut så kommer vi fira Lucia någon gång i...
Juli
rent årstidsmässigt.
Ja, men Julius Caesar, han fixar det här.
Nej, det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. Han införde kalendersystem som var enligt för hela romerska riket. Ja. För det var ju problemet. Det var ju, jag menar, för att kunna samordna riket och alla funktioner så behövde man enhetlig kalenderräkning. Ja, och det fanns massor med olika och det ställde till massor med problem. Så han instiftade den julianska kalenderräkningen då. Men problemet var att den haltade. Den är överkompenserade. Ja. Så på 1500-talet så instiftade påve Gregorius den gregorianska kalenderräkningen. Och den går ut på att vi fortfarande skottar var fjärde år.
Ja.
Förutom vissa år. Bland annat 2100 kommer inte vara ett skottår. 2096 kommer vara ett skottår. Följaktligen 2100 enligt den julianska kalenderräkningen borde vara ett skottår. Det kommer inte vara. För att så här, kompensera den här överkompensationen som julianska kalenderräkningen. Nej, men i alla fall, vad ska vi landa i? Jo, i alla fall, vårt kalendersystem. Vi har skottår var fjärde år. Ja. Inte riktigt,
kan man inte bara säga att en perpetual kalender helt enkelt, man behöver aldrig ställa om datumet på den.
Så kan man också förklara mycket, mycket enklare. Precis. Den tar hänsyn huruvida det är 30 eller 31 dagar.
Jag ser inte att det inte är spännande med Julius Caesar och hans glada romerska undersvattare.
Det är ganska spännande.
Det är ett favoritområde för mig faktiskt.
När man gick över där från julianska kalenderräkningen till gregorianska kalenderräkningen, då försvann det så här 15 dagar. För man var tvungen att liksom... Så att det gick från så här 10, nu har jag inte exakt datum, februari till den 20 februari nästkommande för att kunna liksom... En perpetual kalender tar hänsyn till huruvida det är 30 eller 31 dagar. Det gör ju inte en min sidweller här, den vet ju inte om det är 30 eller 31 dagar här.
Jag kör klocka utan datum idag.
Ja, men då har du inga problem. Visst är det när man har en klocka utan datum, vi saknar man datum.
Nej, inte,
extra
inte
mycket.
Tugg.
Alltid så.
Inte tugg.
Inte?
Inte alls.
Nej.
Jag tycker att det är superskönt.
Nej, jag kan alltid när jag har någon klocka som inte har datum, så det är just då jag verkligen behöver datumet. En perpetual kalender är en mekaniskt programmerad kalender. Den tar hänsyn om huruvida det är 30 eller 31 dagar. Den tar även hänsyn till skottåret. Och perpetual i latin betyder evighet, alltså en evighetskalender. En annual kalender tar också hänsyn till huruvida det är 30-31 dagar. Men den kan inte hantera skottåret. Så den måste man ställa omgång en gång per år, det vill säga i februari. Så skillnaden mellan en annual kalender och en perpetual kalender. En perpetual kalender tar hänsyn till skottår, medan en annual kalender gör det inte.
Det är lite synd. Det är lite, lite jobbigt med så här komplikationer eller funktioner som är så här nästan.
Nej, men alltså... Är det? Ja, nej. Det tycker jag inte.
Tycker du det?
Nej. Titta på Rolex Skydweller. En fantastisk... Rolex mest komplicerade klocka. Skydwellen.
Ja.
Där är också det själva bessen interagerar med urverket och använder bessen i olika lägen för att... För att ställa...
Men den är annual, va?
Det är en annual kalender, precis. Du har en liten prick som förflyttar sig från nollan till tolvan. Ettan till tolvan för att indikera månad. Och så har du datum och så har du även en GMT-funktion som vi ska prata mer om också. Som en komplikation. Så den innehåller alltså två komplikationer. En annual kalender och en GMT-funktion.
Veckovisning är en snabb funktion som jag skulle vilja ha.
Mm.
Finns det några mekaniska klockor med veckovisning? Eller är man... Jag satt och funderade på det.
Jag tror, nu är det säkert någon som kommer kolla upp det här. Men jag tror att världens mest komplicerade klocka var Sean Constantins fickur som de släppte 2015.
Mm.
57260. Jag tror att den visar veckan också. Om inte annat så har det ju Sjösandströms Kronolink som hade veckovisning. Fast då den digitala delen.
Ja, precis.
Den var väldigt praktisk. Men jag tror också, alltså veckor, det systemet där vi använder veckor, det är nästan bara i Sverige man gör det, tror jag.
Jag tycker att det är superskönt att ha, för jag har det på min Skydiver.
Ja.
Men också Sjösandström. Ja. Det är faktiskt rätt.
Nej, men det är ju
i skolor och
ja, men exakt. Så. Det är sportlov vecka 9 liksom. Ja. Och sådär. Nej, men vi använder ju veckor här. Men jag tror inte man gör det så i styrkning ute på kontinenten. Nej. Eller andra delar. Så att
nej, men det var det jag tänkte.
Men det skulle vara en väldigt bra komplikation faktiskt. Equation of Time.
Ja.
Det är ju en rolig komplikation.
Ja.
Ja. Visste du att den egentliga längden på dygnet, alltså vi definierar det som 24 timmar.
Mm.
Men det sker bara 4 gånger per år. Resten av dagen under året så är det lite kortare eller lite längre.
Än vad det var tänkt.
Nej. Definitionen 24 timmar i dygn. Är det. Och Equation of Time.
Ja, vad gör den?
Den visar hur mycket plus eller minus det skiljer från just de här 24 timmarna som vi definierar som ett dygn.
Mm.
Och jag tror att skalan går från minus 14 plus 16. Så när vi känner att den här dagen är väldigt lång så kan det ju faktiskt vara så att den är 16 minuter längre än någon annan dag där den är precis 24 timmar.
Ja, precis. De där sista 7 minuterna, that kills you.
exakt. Ja, men så är det. Men det är en ganska trevlig komplikation. Ja, Equation of Time.
Det är ju skithäftigt. Ja. Kan vi dra några modeller?
Panerai har ju någon rolig Equation of Time som kom för några år sedan. Har en. Sen har du ju naturligtvis Audemars Piguet, deras Equation of Time, Jules Audemars, som är så här. Mm. Den är ju fantastiskt fin. Visar sunrise, sunset också.
Jag tycker att det är lite otippat att just Panerai har en Equation of Time, faktiskt.
Ja, men ju, lite kul just därför.
Ja,
kanske.
Ja, men precis.
Det är lite... För det är ju rätt onödig komplikation. Så.
Ja,
om man nu kan säga att en komplikation är onödig. Så, ja, så Equation of Time är... folk fattar ändå inte när man säger, vadå, 24 timmar? Det är väl 24 timmar?
Nej, ja, det blir bråk. Det blir alltid bråk när man har en sån klocka.
Sen har vi din favoritkomplikation.
GMT?
Nej.
Månfasen? Jag visste att vi skulle landa där någonstans. Ja,
ja, precis.
Jag blir faktiskt påmind regelbundet om mina utfall, mina hetska utfall mot månfas. Både här i podden och IRL.
Men jag ska säga, månfasen är ju... Det är inte en helt nödvändig komplikation. Det är inte så att jag måste veta månens cykel liksom, i vilket läge den har i dess cykel
just nu.
Men oftast tillför den en ganska estetisk, balanserad liksom, funktion, om man kan kalla det för det, i nutalet, tycker jag.
Men det är här jag har problemet egentligen. För att jag kan... Absolut. Om det dyker upp någon som säger så här, om en månfas, jag behöver verkligen det i min yrkesutövning eller så.
Ja.
Okej, fine. Jag har liksom inget att säga om det. Men det är ju så ofta som det är så tråkigt utfört på tavlorna. Jag tycker att det förstör tavlorna.
Tycker du?
Ja. Här går man och köper en jättetrevlig riktig så här masterpiece.
Ja.
Och så har de gjort Gubben i månen. Det ser ut som en barnbok. Gubben i månen och stjärnor med ögon. Nej, som så åker. Alltså,
titta på Langutsöner Saxonia, deras månfas där. Den är ju fantastiskt vacker. Alltså det är lite som, den kröner ju hela klockan, just månfasen.
Ja, om man gillar barnböcker så är det ju fantastiskt. Jag tycker man misslyckas estetiskt.
Det vi ses på Patrick kalender också, deras double moonfas som de har på en del av de klockorna är ju både norra och södra halvklotet, jättefin. Balanserar upp hela urtavlan, det är så mycket som händer där, så du behöver någonting som alla perpetual visar och allting hänger sig upp på. Så har du liksom månfasen där uppe som liksom
herbergerar
och knyter an all information du kan få där.
Ja, men jag har problem med den här klassiska månfasestetiken. Ja. Det finns modernare tolkningar av andra märken som jag kan tycka är betydligt mer aptitliga för ögat.
Arnold Sun har gjort en månfas med en jättestor månfas. Har du sett den?
Ja.
Den är fin.
Den är fin. Mm. Jag tror att jag har sett någon Linde Verdelin som har... Aha. Skön månfas. Så lite sådär.
Okay,
det ser lite så astronomiskt ut. Lite sådär. Men, det, alltså, men absolut, jag, det är såhär, för mig är det en estetisk fråga. Jag tycker det är sällan det blir riktigt bra.
Ja.
Så att jag skulle nog, jag står väl
med. Nej, och det är ju det är tyck och smak, så det är svårt. Men vi kommer inte vidare där.
Liksom. Ingen facit, ja, precis, även om jag ofta har rätt.
Ja, ska vi gå över till striking-komplikationer?
Yes.
Yes.
Hit me.
Hit me. Minute repeater.
Ja.
Fantastisk. Har du ja, det har du gjort självklart.
Ja.
Ja. Och för er som inte vet vad minute repeater är, det är en oftast när du har en minute repeater så har du en liten slide i boetten, en liten spak. Och när du drar i den här så hör du vad klockan är. Så att den slår då hela slag för varje hel timme. Så säger att klockan är 5:05. Då slår den då pling, 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 pling. Alltså 4 slag för 4 hela timmar. Och så därefter så slår det dubbelslag för varje hel kvart. Pling, 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 pling. Det vill säga 4 timmar och 3 kvart. Och därefter så slår den då antal minuter. Så är det då 5:05, då har det gått då 10 minuter. Så då är det 10 slag som indikerar minuterna.
Vilken och, gillar du bäst av de minute repeater som finns?
Nej, men min favorit är, så jag gillar ju funktionen. Oftast när jag liksom, nu är det inte allt för ofta man får hålla en minute repeater i handen. Men oftast när jag gör det så tjusas jag. Alltså jag just över själva funktionen. Så det är nästan så att man glömmer titta lite på klockan. Men du har ju allt ifrån... Jäger har några fantastiskt fina. Du har Patek har ju helt magiska. Du har ju Audemars Piguet har ju också jättefina. Men oftast är det ju, man glömmer lite klockan utan man lyssnar på de här slagen och de här fantastiska tonerna som kommer ut. Och så tjusas man av det.
Lange Zeitwerk är en sån klocka som låter lite.
De har ju deras decimal. Så att, till skillnad då från de här dubbelslagen för varje kvart så är det dubbelslag för varje tionde minut. Har det. Och det är ju, sen har de den klassiska striking time som slår ett litet pling för varje hel timme och varje kvart till exempel. Lite praktiskt om man sitter i ett möte och man liksom tycker att det tar lite långt på tiden så kan man påminna sig att nu har det gått en kvart och så slår den lite försiktigt. Rätt fint faktiskt. Sen har du ju klassisk alarmfunktioner som en Memobox.
Just det.
Väldigt, väldigt trevlig också. Väldigt praktiskt också.
Mm.
Har du en Jäger Memobox också så aktiverar du larmet och så använder du det som väckarklocka. Vilket inte var den ursprungliga tanken egentligen utan det var just för att komma påminnas om möten och så vidare. Men man vaknar nästan alltid glad när man vaknar till en Memobox. Har du någon favorit? Striking.
Nej, men jag har nog ingen favorit. Det kanske kan bli en bra övergång nu för att prata om andra komplikationer. Min favoritkomplikation är ju annars tidszoner, GMT.
Mm.
Det gillar jag bättre. Det är mer så här, appellerar mer till...
Ja, väldigt praktiskt.
Ja, det är praktiskt.
Ingenting som du behöver aktivera eller fundera på, det är väldigt enkelt. Liksom.
Ja, precis. Ja. Precis. Där har jag en massa favoriter.
Tell me.
Ja, Rolex GMT Master är ju en sån faktiskt. Det går inte att komma ifrån. För mig. Glycine Airman. Det var länge sedan jag pratade om glycine. Det är också en favorit.
Skönt att det kommer upp igen.
Ja, eller hur?
Ja, absolut.
Eller hur?
Ja. Vad tycker du om när du har så här multiple time zones? När du har...
fler än två?
Ja, precis. Ja, alltså du har ju dual time där du kanske har två... Alltså GMT står för Greenwich Mean Time. Det är ett exempel, precis Rolex GMT.
Ja.
Du har en extra timvisare. Du kan... den alltså pekar den på den individuellt... yttre bässen till exempel. Och den är graderad från 1 till 24. Väldigt praktiskt, så du har två tider samtidigt där. En dual time, oftast har du då en liten med Rolex Cellini till exempel. Du har en extra liten urtavla eller en Jaeger LeCoultre Geographic, Master Geographic. Men sen har du också multiple time zones, Vacheron har några varianter till exempel. Du har 24 tidszoner och så har du då de stora städerna i respektive tidszon. De har faktiskt en modell. Egentligen har vi mer än 24 tidszoner. Jag tror vi har 37 tidszoner egentligen. För då är länder som är så här en timme eller 5 timmar och en halv timme och någon kvart och så vidare.
Indien är ett sånt land.
Ja, men exakt. Eller Nepal har tror jag, också. Men där finns det. Där har Vacheron har en klocka. Där tror de har de här alla 37 tidszoner.
Det är faktiskt väldigt bra.
Ja, de kan bli lite röriga ibland. Och tolkas rör.
Ja, visst.
Det är mycket info som finns i dem.
Men de är fina.
Men de är väldigt fina.
Sen tycker jag generellt så här, jag är intresserad av geografi. Så är det allmänt.
Mm.
Så jag kan ju sitta jag kan ju sitta och titta på kartor för att jag tycker det är roligt. Så.
Mm-hmm.
Bara därför så kan jag tycka att det är lite roligt att ställa in en tidszon som är bara en helt annanstans på planeten, bara för att det är kul.
Mm. Så.
Sjukt töntigt och nördigt, men jag, ja, mm. Nej, men jag kommer ut som det nu.
Nej, men klockan är så här mycket nu i Ulaanbaatar.
Ja, ja, faktiskt.
Det är
faktiskt.
Som, så här, mm. Ja. Ja, men väldigt praktiskt och väldigt bra och kan göras väldigt, ja, men väldigt snyggt så liksom.
Mm.
Kan vi göra. Det, sen är det ju så här, det är ju få, alltså folk är oftast inte medvetna om köper en komplikation när de köper en GMT. Jaha, visar den, den tiden. Alltså man gillar klockan och tycker den är snyggt liksom. En Batman till exempel.
Ja.
Ja, Tourbillon då? Hur känner du för det?
Ja, oh, nej, alltså det är häftigt.
Ja.
Men Tourbillon är ju också en sån komplikation som tenderar att bli fruktansvärt dyrt.
Ja, det är ju en av de mer komplicerade komplikationerna att bygga. Och den går ju under kategorin då precisionskomplikation, öka precisionen med mekanisk klocka. Patenterades 1801 av Abraham Louis Breguet. Jordan. Och syftet var ju att öka precisionen. Man hade ju fickur på den tiden. Och de var ju i ett läge hela tiden. Och som alla mekaniska klockor gör, även idag, påverkas ju av ytterkrafter som gravitationen. Och syftet var då att balansen, eller spiralfjädern,
skulle bli mindre känslig för olika positioner och olika rörelser.
Exakt. Man vill neutralisera effekten av gravitationen. Så då la man det reglerande organet, det vill säga escapement, spiralfjäder, balanshjul i en liten vagga som snurrar 360 grader på en minut och på så sätt upphäver då den negativa inverkan av gravitationen. Idag när vi bär armbandsur och rör oss hela tiden så är det som en slags liksom naturlig tourbillon, så behovet av tourbillon kanske inte är lika
stort. Skulle säga att din hand är det som en tourbillon.
Ja, men lite så. I alla fall syftet med, eller liksom den praktiska tillämpningen.
Men om man tittar på komplikationer generellt, jag känner verkligen jättestarkt att det är ju, de flesta komplikationerna är ju ingenting som man har någon sån superstor användning av, det inte alltid det behövs, men det blir ju liksom subjektiva värderingar i botten för vad man tycker är coolt. För att det är coolt med saker som finns bara för att det går.
Exakt, så. Och för att det oftast är väldigt svårt liksom.
Ja,
men ändå möjligt liksom.
Men även om jag
Men
även om jag inte gillar månfas så kan jag ändå sådär. Det är ju häftigt att man kan, liksom kan mekaniskt visa hur månen rör sig, vad man nu har för synpunkter om liksom estetiken kring det. Mm. Så det är ballt i sig. Så.
Men
jag kan ju säga så här, de enda komplikationer som jag har någon som helst användning av i praktiken, det är ju kronograf, GMT och dagdatum.
Mm.
Möjligen.
Nej, men exakt. Och det är ju också komplikationer som man kanske inte behöver. Man behöver inte, alltså den tekniska lösningen på hur man tillverkar en komplikation och hur det funkar är en fråga, men också varför den finns. Jag menar, skulle du förklara en perpetual kalender, då måste du prata om vårt kalendersystem. Skulle du prata om månfas, så måste du prata om månens cykel, hur den fungerar och så vidare. Och jag menar, de komplikationer som du tog upp som GMT kronograf, de behöver ju liksom inte förklara syftet med eller varför de finns till. Ja, men det finns en skillnad där.
Ja, men det är som jag brukar säga, jag är ju en ganska simpel kille.
Nej, då tänker det du inte. Du har djup.
Och djup och en hel del svarta.
Ja, ja.
Nej, jag inte.
En väldigt bra och praktisk komplikation är ju gångreserv.
Yes,
gångreserv. Dock inte på en automatisk mekanisk klocka. Den kan känna lite onödig ibland.
Varför det?
Nej, men alltså, har du en mekanisk automatisk klocka, du genererar hela tiden energi när du bär klockan.
Ja.
Men däremot, om du har en manuellt mekanisk klocka, då blir ju powerserven, då blir den väldigt behövlig.
Jo, men
du ser ju liksom, nu är det läge att skruva upp.
Men jag gillar när det är gångreserv även på automatiska.
Gör du?
Ja.
Ja, det blir
lite så här instant gratification på att jag rör mig och är en aktiv snubbe.
Ah, som är ser som en så här modern stegräknare.
Ja, men lite så.
Ja, okej, okej. Okay.
Inte så modern stegräknare kanske, men... Jo, men som när man vaknar på morgonen och så tittar man på sin klocka med gångreserv och så ser man att den är nere på rött. Tanken är tom. Nu är det krits. Fara och färde. Och så liksom studsar man upp grad i hågen. Som man brukar laga frukost och du vet, sparkar igång dagen. Och så ser man liksom hur ju mer drag man får över galoscherna så ökar gångreserven.
Jag tror du har omvänt mig där. Jag har ju verkligen inte förstått eller uppskattat just Nej. Power Star på automatiska klockor. Men när du förklarar på det sättet, tänker
jag. Ja, men det blir ju direkt feedback på att man exakt. Är liksom en kille i farten.
Precis. Och sen när man summerar dagen på kvällen så står man liksom på 7 liksom.
Japp. Japp.
Idag har jag varit aktiv, jag har gjort saker, uträttat saker. Ja, absolut.
Och är det fortfarande på rätt, då bör man ju liksom
fundera lite grann på
fundera om sina livsval lite.
Ja, men precis. Titta. Du har omvänt mig där.
Men jag skulle också vilja prata lite grann om kvartsklockor.
Absolut.
Vi har ju berört det lite grann med Sjösandström och så, men vill man ha en mängd komplikationer för att man faktiskt har praktisk nytta, så kanske en kvartsklocka är ett bra alternativ.
Nej, men exakt. Nej, men det är självklart att en kvartsklocka med höjdmätare och alla möjliga är ju funktioner som inte har med tiden att göra. Nej. Men någonting du eftersträvar. Så visst kan man kategorisera det som en komplikation, dock.
Det är inte alls lika charmigt. Djupmätaren förresten. Det är en komplikation som vi inte pratat om. Nej. På mekaniska klockor.
Exakt. Death gaug.
Yes.
Ja, det är lite coolt. Mm.
Ja, men åter till kvartsklockor.
Ja,
men
jag
har inte så mycket mer att berätta om. Det är mest att det är...
Men jag tror lite så här framtiden också. Wearables, alltså där vi använder armbandsur. Alltså det kommer ju komma... Det finns redan mycket nu och det kommer än mer. Alltså vi använder ju det när vi tränar... Håller koll på vår sömn, dygnsrytm. Vi kommer säkert kunna hålla koll på blodsockernivåer och massa med olika saker. Och då att ha det här på din handled är ju väldigt praktiskt. Och vi ser ju hur det växer hela tiden. Så att det är just att...
Där har jag faktiskt en viktig fråga att ta upp och drifta lite för det. Smartwatches etc. Det finns ju lite grann en trend att man ser människor med en smartwatch på höger hand och en mekanisk klocka på vänster.
Mm.
Då är min fråga egentligen så här, vad tycker vi om det? Är det rent...
Nej, men jag tycker det är väldigt charmigt. Någonstans så har man liksom kärleken liksom till den mekaniska klockan, och det är hantverk och den historia och den känslan det innebär att bära en mekanisk klocka. Mm. Men man är en modern människa och man ska ha tid till möten och man vill se sina e-mail i klockan lite snabbt och så vidare. Mm. Så det är lite liksom båda världar så. Det är lite, ja, men som tycker jag, det är helt fantastiskt. Alltså vår egen svenska klocka, Sjösandström. Kronolinken, helt fantastiskt. En manuellt mekanisk analog del och sen så öppnar upp den där.
Ja, men då har du samma klocka.
Ja, men då är det samma klocka. Men det är lite så här, det är rätt smart att ha en klocka istället att ha vår klocka på varje arm, så i och för sig. Men det, och den kom ju på 90-talet.
Liksom. Ja,
så det var, men jag gillar det. Speciellt när Apple lanserade sin klocka så såg vi rätt mycket i det butiken. Att man bar sin Rolex eller sin Lange eller sin Jäger, och så hade man en Apple Watch på andra liksom. Och det sa ju någonting om den personen. Jag älskar fine watchmaking, jag vill ha en mekanisk klocka därför att, och så har man så olika bevekelser. Så, men jag vill också nyttja de liksom funktioner och som en smartwatch kan ge. Jag tycker det är jättecoolt.
Jag kan tycka att det finns en fiktiv konkurrenssituation mellan smartwatches och mekaniska klockor. Jag tänker, jag har faktiskt en koppling till komplikationerna här, därför att det finns komplikationer på mekaniska klockor är ju liksom inte, det är ju ofta mer ett utslag för att man vill visa upp hantverksskicklighet eller teknisk skicklighet inom urverksmekanik. Det är ju inte gjort för att man så här, alltså månfasklockor är ju inte gjorda med målgruppen fiskargubbar.
Som behöver kolla på ebb och flod.
Nej, precis. Det är liksom inte därför de finns. Eller varulvar. För varulvar, de finns inte. De finns ju inte. Så. Men smartwatches, komplikationer i kvartsklockor eller smartwatches har ju kanske en mer liksom, koppling till verkligt nyttjande.
Ett användande liksom, precis.
Och jag ser inte alls konkurrensen heller mellan en smartwatch och en mekanisk klocka. Jag tänker att det är två helt olika saker. En smartwatch för mig, det är en gadget.
Nej, men det är lite så här, men historia och framtid i ett, liksom.
Ja.
Eftersom jag pratar komplikationer idag, så är det väl passande att bjuda in vår fantastiska urmakare Henrik.
Yes.
Som är här för att svara på lite av era frågor.
Ja.
Så, välkommen Henrik. Henrik, ni är väl säkra Sveriges största urmakeri med kompetens på väldigt många varumärken här. Om nu inte händelsevis jag bor i närheten av någon av Nymans ursbutiker, kan jag på något sätt få min klocka servad hos och av er ändå?
Ja, men absolut. Vi tar emot klockor som skickas till oss också på egentligen på precis samma sätt som att kunden lämnar in den i en butik, så kan man skicka den till oss och få precis samma typ av service ändå. Och vi ansvarar även för återfrakten av reparationen när den är utförd.
Henrik, när ni har en klocka och ska göra en service här, och spelar en roll utifrån svårighetsgrad och så, om det är en dam- eller herrklocka? Jag tänker mer litet verk, liten kaliber, lite större urverk.
Ja, men faktiskt till viss del gör det, för att damverk är ju oftast liknande konstruktioner som, om vi då ska kalla det herrverk, men de är nedkrympta till andra proportioner, vilket ju såklart ställer högre krav på exakthet, eftersom dimensionerna är minskade. Men den största utmaningen egentligen är ofta automatuppdraget, eftersom urverket är krympt så har också rotorn krympt, och den, ja, som vi kallar det då, periferivikten, massan som flyttar sig när klockan dras upp, är mindre, vilket ställer högre krav på en låg friktion i automatuppdraget. Så det, ja, det är mer utmanande.
Jag har en kronograffråga, Henrik.
Ja.
Kronografverk, eller klockor som har kronograf, exempelvis Omega Speedmaster Reduced, har ju ett så kallat piggybackverk.
Just det.
En kronografmodul som är påhängd på den vanliga.
Ja, på ett vanligt automatverk egentligen, det är just så.
Då är min fråga egentligen så här, för att det ryktet säger ju att det är väldigt dyrt och komplicerat att serva ett piggybackverk. Därför att det innehåller fler moment som måste göras, så det är mer liksom pyssligt att hålla på med.
Ja.
Men sen har jag också hört att från urmakarhåll att piggybackverken faktiskt är bättre kronografverk än...
Just det. Ja, det är egentligen en liten definitionsfråga. Till att börja med första frågan där, ja, servicekostnaden är oftast lite högre. För vad det egentligen blir är ju två individuella urverk. Man kan säga att man har ett vanligt automatiskt urverk, och sen så har man då en tidtagningsmodul som är påhängd ovanpå. Så istället för att det sitter tre stycken visare på automatverket, så sitter egentligen nya drivar då, som då går upp i kronografmodulen och ger kraft där för dels för tidmätning och för visarframmatning då. Den fördel som jag direkt ser, det är ju att det är lättare egentligen att lokalisera felet, källan till felet så att säga, eftersom när du demonterar modulen på klockan, då kan du se, går basverket bra då? Ja, då finns ju felet i kronografmodulen och vice versa. Och det är väl det här jag kan tänka mig att då urmakaren eller urmakarna som har sagt till dig att det är bättre tänker på, för att det blir enklare att lokalisera fel.
Jag ska ärligt säga att det är inte så att jag har suttit med en urmakare som har sagt så här: Denke, min vän, kronografmärk med piggyback är alltid bättre än vanliga kronografmärk.
Nej, så är det inte heller.
Jag har snappat upp det. Ja. Henrik, till basic-frågan, vad innebär det ruckat urverk?
Ja, kort och enkelt, det innebär att utföra en justering på tidsregleringen i urverket.
För att?
För att förhoppningsvis få den att gå mer likt sanningen så att säga, eller rätt tid.
Och visst är det så att en ruckning eller kalibrering eller justering, det förutsätter också att verket är i bra skick.
Ja,
så
verkligen.
Är klockan i boav service, så räcker det inte med en ruckning.
Nej, det kan det aldrig göra, för att man måste först utförs ett test för att se att man liksom har jämna och fina värden nu. Mm. Är det så att det är något fel i krafttransmissionen så att det tidsreglerande i klockan får ojämn kraft, ja, då kan vi aldrig hitta en bättre sanning så att säga, utan det bygger ju på att urverket är i bra skick. Då kan man utföra en ruckning.
Jag tänker gången på klockan är också lite beroende på ägaren eller bäraren. Så kan det vara värt för mig att om jag har en klocka som är en riktig keeper som jag vet att den där kommer jag ha länge. Är det värt besväret att liksom kanske rucka in den för bästa gång så att den passar just hur jag använder klockan?
Jo, men det kan man göra. Det som är väldigt viktigt att tänka på där, det är ju att vi ruckar ju in klockan utifrån de värden vi får när vi utför positionstester i en sån här time grapher eller vad man vill kalla det för. Och sannolikt om det inte lirar med din upplevelse av hur klockan går, då använder du den mer i någon av positionerna som kanske ligger mot extremen, så att säga. Så därför då får man vara beredd på att bli lite intervjuad om hur man använder klockan, eller kanske till och med göra ett eget protokoll helt enkelt på hur klockan har gått, för att vi kan ju behöva frångå våran teoretiska verklighet för att den ska passa just din användning.
Det här är en av grejerna som jag faktiskt tycker är häftigt med klockor, att det blir så. Det kan bli så väldigt personligt med
klockan. Det blir en symbios. Din klocka där. Och det här är med det där många gånger i butiken där det har varit. Folk har kommit in och så efter en servad eller relativt ny klocka och så går den inte riktigt där. Då är vår rekommendation ofta så att, men vet du vad, vi ställer klockan här. Stopp, dra ut kronan, sekundvisaren är på 12. Smack, stannar. Vi tar och ställer den precis enligt exakt. Och så testar de exakt en vecka, 7 dagar. Sju dygn. Och den informationen de har så får de skriva ner, och så med den informationen så vidarebefordrar klockan då till nybrymakeriet. Ja. Men så kan man liksom verkligen då
kalibrera. Då går det att göra det. Då, ja. Men man behöver ungefär, precis som Federico beskriver, den så noggrann information behövs för att det ska bli riktigt bra.
Kan vi inte prata lite grann om metaller?
Givet.
Ja, Boette kommer i en massa olika metaller. Vi har de trevliga metallerna stål, vi har platina, här guld. Och så vidare. Men det finns ju också någonting som inom i samlarkretsar brukar man prata lite grann om fulmetaller. Kromade boetter och sånt.
Just det.
Så, är det sämre? Om jag ska köpa vintersklocka, var ska jag undvika en klocka med kromad boett? Eller ska jag liksom, hur tänker man som...
Ja, jag kanske inte ska råda så exakt. Men generellt sett så...
Kvalitet,
ja, liksom. Jo, men stål är ju ett bra material som ju tål mycket angrepp, medan många av de här legeringarna i vad du kallar för fulmetaller, och de åldras väl kanske inte på riktigt samma sätt. Alltså det är lättare att den metallen får kratrar, att man får problem med vattenskydd och den typen, alltså att boetten helt enkelt blir angripen mera. Och dessutom så kan jag tänka mig, om man nu skulle skicka de här boetterna på analys, att de kanske innehåller vissa legeringar som inte är de allra bästa om man nu är känslig för allergier och sådana saker.
Har du märkt en skillnad? Om man tittar på Rolex till exempel, som används av 904L med en viss stålkvalitet, och där då flertalet andra tillverkare använder 316L.
Just det.
Är det någon skillnad i vad det gäller polering och hanterare?
Absolut,
och...
det är jättestor skillnad. Och egentligen det är flera varumärken, de använder ju lite olika legeringar och olika varumärken, och där kommer det ytterligare in vikten av att vi är specialiserade på nischa ner oss till varumärken, för att vi blir duktiga på just de ståltyperna. Så nördigt blir det, för att olika stål behöver bearbetas på väldigt olika sätt. Till exempel Rolex stål och även Audemars Piguet stål, det tenderar alltså till att bli porigt, att man får sådana små kratrar i det vid polering, om man inte använder en särskild metod och process där man liksom är noga med vilket varvtal man använder vid polering och sådär, medans Breitling agerar helt annorlunda, alltså så metoden och angripningssättet för att uppnå ett totalt spegelblankt resultat skiljer sig vitt, trots att båda två klockorna kan vara tillverkade i stål.
Vi har ju andra material som olika keramer, även polymer. Och även kompositer, vilket är en blandning av dem.
Just det.
Ja, men om vi tittar olika keramer, alltså olika keramiska klockor.
Ja.
Hur kan vi, om vi får in en... Kan ni på verkstaden hantera en sån boett, polera, länk eller...
Nej, det kan vi inte göra. Det är ju som sagt ett kompositmaterial som är tillverkat en gång, och tanken med de här materialen är ju någonstans att de ska behålla sitt utseende och inte bli påverkade av repor, vilket gör att vi har inga medel eller sånt för att bearbeta de här materialen med.
Och klockor som är pvidere, där boetten är ytbehandlad.
Ja.
Och där då stålet tittar fram.
Eller guldpläterat.
Eller guldpläterat, precis.
Just PVD-behandlingar gör vi inte. Däremot i många fall med just vitguldsklockor så är ju de on top rodinerade så att säga. Och det gör vi efter polering. Men det är en specialprocess som vi då anlitar en extern part för att utföra själva rodineringen. Då. Det är en ganska giftig process som man behöver ha.
Men kan man, om jag har en gammal vintage Omega som är guldpläterad och ja, som har börjat se trist ut, kan man få det fixat?
Ja, absolut kan man det. Det är ingenting som vi normalt erbjuder så per stand. Alltså, lämnar du bara in klockan för kostnadsförslag så kommer vi sannolikt inte rekommendera det. Utan det vi gör med vintageklockor är att vi snabbt blänker upp dem. Men är det så att stålet har kommit igenom på många ställen, då kan vi absolut på precis samma sätt som man kan rodinera vitguld låta en stålboett bli ompläterad så att säga. Mm.
Ja, det har faktiskt hänt mig. Jag hade en Vintage Omega, en så här lite biffig, bullig sak som var guldpläterad med länk och alltihopa, som verkligen skulle behöva pläteras om. Men då fick jag förslaget istället att jag skulle bara köpa en utbytesboett från Omega. Eller själva mellanboetten. Men jag nappade inte på det, för jag kunde inte få tag på någon ny länk.
Så, just det.
Så då gick jag istället in på spåret att kanske få den ompläterad.
Ja, men det är möjligt.
Bara för att få samma nyans på länken och boetten.
Och kanske till en liten billigare penning. Kan jag tänka mig.
Nej,
jämfört med utbytesboetten.
Nej, utbytesboetten skulle kosta 6 000, så det var liksom inget att bråka om.
Okay.
Det var inte alls farligt. Mm. Nu, om man får 6 000 eller 6 000, men jag har ju hört värre.
Jag med.
Henrik, vilka nya tekniska innovationer har imponerat på dig mest som urmakare de sista 2 åren?
Ja, det kanske är lite äldre än 2 år i och för sig, den här tekniken. Men det mest revolutionerande som har skett på senare tid skulle jag väl ändå säga är dels Rolex parakromspiraler eller Omega och flera andra varumärkes kiselspiraler. Då, för att det med största säkerhet de innovationer som har påverkat gångprecisionen mest. Framförallt då i kombination med att man har lagt ner mycket forskningsresurser på att hitta råda bot på magnetismproblemet. Dels de här materialen är väldigt mycket mer okänsliga för magnetism, men också just att det har skett så mycket forskning för att göra urverken magnetiskt okänsliga. Det är väl de 2 sakerna som jag framhåller mest som de viktigaste sakerna inom vår urverksmarknaden.
Följdfråga på det. Omegas nya certifiering av urverk.
Metas,
precis. Är det relevant?
Definitivt. Ja, jag har hört en del som vill se det mest som en gimmick egentligen. Men för mig, jag tycker att den har en väldigt stor relevans faktiskt. För just det här med känsligheten för magnetism som ju införlöps i metastestet. Det behövs verkligen. Det är jättebra att det har drivits på en process där man skapar urverk som är mindre känsliga för magnetism. För att det...
Och det beror på en accelererad användning av allt ifrån induktionshällar till man lägger klockorna på sin telefon på nattduksbordet och där klockorna utsätts för elektromagnetisk
strålning. Ja, visst är det så.
Men märker du en jämfört med en 10-15 år tillbaka? Och
problemen är större. Ja, absolut. För magneter eller magnetism, elektromagnetism finns på så många ställen idag. Ofta är man inte ens medveten om alla de här källorna till magnetism så att säga. Så att jag tror inte att det är en slump att de här testerna och forskningen har kommit nu.
Och bara för de som kanske inte har koll och vet, elektromagnetisk strålning, magnetism påverkar balansfjädern.
Precis.
Och därmed så får man ju väldigt konstiga utslag vad det är precision.
Ja,
och...
ja. Det kan ju som sagt vara arta sig både som en fortning, en saktning, att klockan stannar upp och sen börjar gå. Och även kvartsklockor påverkas väldigt hårt av det här, för att magnetismen kan bindas upp till exempel i de hjulen som får visarna att röra på sig, så i en viss, när de har en viss position kontra då den magnetiska rotorn, för det finns ju magnetism inbyggt redan från början i ett kvartsverk, men då ställs de mot varandra, vilket gör att klockan under en kort period låser sig, men sen gör då elkretsen i klockan, trycker på lite extra ström, vilket gör att den ändå passerar, men klockan drar kontinuerligt efter, men upplevs ändå som fungerar men drar sig. Men ofta så är det relaterat till magnetism då.
Hur avmagnetiserar man en klocka som har blivit utsatt för magnetism?
Det man egentligen gör är att man använder en apparat som utsätter antingen hela urverket eller en individuell del om den är väldigt magnetisk för ett magnetiskt växelfält som då får den här likriktade magnetismen som har byggts upp i urverket eller urverksdelen att försvinna.
Går det att få ett ja eller nej på den här frågan? Är det vettigt att bada bastu med min klocka? Det är ju en sån här stötesten.
Ja,
jag tänker sig, kan vi inte liksom reda upp det?
Jag ser inget som helst problem. Alltså, känner man behovet av att hålla koll på vad tiden är i bastun, så kan man absolut ha med sig sin klocka i bastun. Det är inget problem. Under förutsättning att man sköter sina serviceintervaller. För att det är klart att den extrema temperaturskillnad som blir, och gärna i kombination med vatten och kanske till och med lite öl, så...
Alltså, men kondens känns ju som den stora faran här.
Jo, men just så är det. Därför på en urverkstad så jobbar man ju, eller är det viktigt att ha en ganska låg luftfuktighet, för den uppenbarar sig direkt in i en bastu annars. Så att,
jag skulle, för mig så är frågan snarare så här, är det vettigt att basta? Och då tänker jag nej, men...
Ja, men där håller jag verkligen inte med. Jag är halvfinne i och för sig. Jag älskar att basta där. Jag brukar jämt ha mina klockor. Även denna Speedmaster faktiskt.
Du gör det?
Ja,
det
gör jag. Då tackar vi Henrik.
Tack så mycket, Henrik.
Du, vi måste prata lite om Grand Complication. Grand Complication. Kör. Det är en klocka, om du nu har en Grand Complication, ja, som innefattar flera än en komplikation. Och oftast då från ett då av de här liksom kategorierna komplikationer, så här, timing, astronomiska, striking och även kanske en precision. Och har man då fler komplikationer, ja, men som en kombinerat minute repeater, perpetual calendar, kronograf, oftast en split second, och så kanske har en tourbillon till det, så kallar man det för en Grand Complication. Och det är ibland det coolaste och svåraste som finns inom fine watchmaking.
Ge ett exempel. Vi måste få liksom lite...
Ja, men du har exempel, om man ska ta en gammal klassiker, IWC Scafosia, framförallt med 90-talet, Miltre Peter, Perpetual Calendar, kronograf. Ja, du har ju Langes Grand Complication, som den heter. Och det finns ju flera olika varianter där du till exempel har en tourbillon och en perpetual calendar. Men just kombinationen av flera komplikationer i ett litet urverk är ju fantastiskt. Och där måste vi på något nämna också Vacherons 57260 som kom 2015, 260 års jubileum. 57 komplikationer, världens mest avancerade mekaniska
klocka. Ett fickur,
precis. Yes. Väger nästan 1 kilo i 10 centimeter diameter. Vet du hur många visar den har? Jag kollade upp det igår. 31 visare. 2826 delar. Tog 8 år att tillverka. Och man kan utav de olika komplikationer som finns på klockan utläsa vem som äger och var personen i fråga befinner sig.
Ta det där igen, för det där sista var jag inte med på.
Nej, jo, men komplikationerna i den klockan.
Ja.
57260. Den har massor med judiska kalenderfunktioner. En judiska kalender, en månkalender, till skillnad från som är en solkalender. Den är också solens upp- och nedgång. Men den är ju då kopplad till position och är i Manhattan. Så en judisk affärsman, förmodligen i Manhattan, som har beställt och äger den idag. Men det är ju som fantastiskt. 57 komplikationer.
Världens mest komplicerade. Det är superhäftigt. Ja. Den är... Det är riktigt coolt.
8 år att tillverka. 3 headwatchmakers version konstanter. Fantastisk.
Ja, Fedde. Det här är väl säsongens sista avsnitt?
Det är det.
Årets sista.
Året närmar sig sitt slut. Det har varit jätteroligt.
Ja, det är absolut.
Ja, och jag hoppas absolut att ni lyssnare också tycker det.
Ja. Men annars, det är väl egentligen bara att vi önskar alla som lyssnar på oss, och alla andra också, hela världen, önskar vi en god
en
jul.
En god och fridfull jul.
Ja.
Ja. Och så får du ha det bra, Denke.
Du med, Fadda.
Ja, tack. Det ska jag ha. Njuta lite ledighet. Äta lite gott.
Mysa med familjen.
Ja.
Dra upp ett och annat manuellt urverk.
Precis. Och vem vet, det kanske kommer någon liten hård julklapp. Något tickande i, eller?
Ja, det är hård julklapp som tickar. Det är lite oroväckande.
Men det kan vara två saker. Det kan vara någonting som smäller högt och gör ont. Eller kan det vara någonting som skänker enormt mycket glädje och...
Ja,
precis. Men då, Denke, då får du ha en god jul.
Detsamma.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra.